Liksom. Hur var det egentligen med planen?
Men jag har ändå läst det där en gång i mitt liv.
Mm, så du kommer inte ifrån det du har i bakhuvudet? Ja.
Nej, så, på tal om uppgörelse. Så det var ändå kul att gå tillbaka till det nu.
Mm. Ja, men precis. Jag har gjort samma. Ska vi börja då? Hej, välkommen till Great Books. Det här avsnittet kommer handla om Platon och hans skrift Menon. Vi som gör det här, den här podcasten heter Simon, det är jag, och så Erik, det är du. Hej.
Hej.
Vi har nu hunnit med att läsa fjärde avsnittet kan man säga. Så om du är här det första gången du lyssnar, så kan du lyssna tillbaka på de andra om du vill. Du brukar, har jag märkt, inleda avsnitten med att ta upp kritik eller åtminstone lite lyssna interaktivitet. Har du något sånt idag?
Ingenting.
Nej.
Jag kan säga att om första avsnittet ändå fick några likes på Facebook, så har det dalat nu.
Det dalar, ja. Intresset sjunker.
Ja, nej, ingen säger någonting.
Nej, men Iliaden känner man till. Det vi hade förra avsnittet var ju, det var nästan hela, jag hade inte hört talas om det innan själv då. Så man har ingen, vad heter det, koppling till det alls. Jag vill bara säga, jag var kanske lite väl hård mot kritiken vi fick förra avsnittet, att det skulle vara något fel med att, jag skulle ha något fel med att läsa gamla klassiska böcker då. Och jag har funderat en del på det de senaste veckorna, att anledningen till att jag var så hård var ju att en av anledningarna att jag började med det här projektet att läsa gamla klassiker var ju för att jag var trött på alla Twitter-diskussioner om att vad man får och inte får göra och så vidare, vad som kan vara kontroversiellt. Och så gick jag hit och så fick jag liksom kritik även här. Jag var tvungen att motivera mig. Jag var inte beredd på det. Men det skulle jag såklart kunna göra.
Kan man inte ens få sitta och läsa Platon nu för tiden?
Nej, precis. Man får inte äta vilken mat man vill. Man får inte ge pengar till tiggare utan att liksom hela tiden motivera sig då. Jag var oförberedd på den kritiken. Men det är klart att det ska man aldrig vara.
Så är det.
Så, men förutom det då har vi ingen särskild lyssnarkontakt till idag då. Mm. Men däremot kan jag säga som en liten inledning att jag var ju i Rom och där kom jag i kontakt med Perseus, som hade huggit huvudet av Medusa då, som hade, vad heter det, ormar som hår. Och det hade hon för att de här gudarna vi har läst om straffat henne. Mm. Och hon var en helt vanlig tjej. Men just det, som blev hon ihop med Poseidon, tror jag.
Var det därför hon
fick... Och då blev Athena galen och straffade. Så det passar verkligen in i dem med det vi har lärt oss, att de är helt oberäkneliga. Men det som störde mig då var att jag blev nyfiken på hans historia, för de verkade nästan bättre än Odysseus historier. Så jag googlade lite och försökte hitta vem har skrivit om Perseus, men jag hittade ingen liksom författare. Det var bara grekisk mytologi allmänt.
Det hänger lite löst. Nej, men det tycker jag ofta, jag vill hitta så, var kommer den här ifrån? Så, men det finns inte så tydligt när jag Wikipedia mig fram.
Nej, de har bara skrivit så, grekisk mytologi. Men det kanske finns någon som har tolkat den mytologin då, som man kan läsa om Perseus.
Säkert. Jag tror något i vår bokhylla här, jag tittar bara på vår bokhylla som är fylld av framtida läsning. Där kommer det dyka upp. Herodotos har jag hört att han kallas den första historikern. Han blandar skrönor med liksom lite mer noggranna redogörelser.
Aha.
Så kanske där.
Gör han det alltså?
Vi vet ju inte riktigt.
Nej, vi har bara läst om. Ja. Och det är men det är ett intressant grepp jag tänker på nu, som kritiken mot Linnea Claesson och andra influencers. Är det ni säger sant? Är allt ni säger sant? Men redan Herodotus alltså.
Oh ja, och han är ändå historieskrivningens fader.
Mm, just det.
Hon kunde refererat kanske.
Ja, det skulle hon fan gjort. Jag fick en känsla, vad var det nu jag skulle referera till Sokrates? Jag skrev upp det. Jag har glömt, men det var en åsikt jag hade som jag kände. Det hade ju Sokrates också. Det var...
Hade det hjälpt dig?
Ja, det tror jag faktiskt hade hjälpt mig. Jo, men det var det här jag tycker jag har tänkt en hel del på vårt rättsväsende, va? Och att man inte kan lita på någonting i samhället längre. Allt går att diskutera. Tycker att det måste vi respektera. Även om man blir felaktigt dömd så måste man ändå säga okej, nu är vad det som är domen. Nu kan vi inte tjafsa längre. Precis som då säger ju då Sokrates i någon av Platons dialoger här som jag har tjuvläst framåt. Vi ska se här nu. Ja, vi ska ju prata om Platons skrift Menon. Han har gjort massa skrifter tydligen, Platon.
Ja. Det är, jag känner lite att vi är på väg in i en ny fas här i programmet. Att vi har läst skönlitteratur och Homeros och det är vers. Och sen har vi läst Aiskylos och det är tragedier. Alltså, Platon skriver ju, det är ju en slags teaterpjäs nästan, kan man säga. Alltså, Menon är en dialog, så det är olika karaktärer. Sokrates och Menon och några andra snubbar som stöter på gatan där. Så det är ganska lätt att föreställa sig dem på en scen.
Ja, det är nästan skönlitterärt, ja.
Ja, men sen är det ju så här logiska argument. Så, ja, men om du accepterar det här, då händer detta och så vidare. Så att det är ett sånt, det är ett helt annat resonemang än i, det var väl lite resonemang i Aiskylos också, men då var det typ, ja men Athena är ju född ur Zeus ansikte, alltså kan inte kvinnor någonting. Så det är liksom en annan, mer igenkännbar nivå på så här logiska resonemang.
Jag vet inte hur vi ska göra nu, Erik, för när jag läste den. Och sen så nu inför att vi skulle prata om den så började jag känna mig för den här gamla skuldkänslan från skolan. Så fick jag läsa den, eller skumma igenom den igen. Och det har jag kanske nytta av nu när vi pratar, men jag känner, så vill jag inte riktigt att det ska vara.
Nej, ja, men det är, jag känner också ett visst obehag. Jag har inte läst kanske så noga. Men det var också, jag tror att man kanske kan läsa de här på olika sätt. Ett sätt är bara så här, men läsa och okej, lite mer låta det flyta över en. En annan läsning är ju att faktiskt vara jävligt koncentrerad och hänga med i de filosofiska resonemangen. Eller de logiska resonemangen kanske mer.
Ja, just det.
Ja, men, och liksom så här, ja men nu säger saker till så, men, och så hitta invändningar, alltså gå in i en sån här mer kritisk läsning.
Ja, för det var någon gång jag försökte läsa sådär, skölja över. Och sen så säger då Sokrates, nu har vi, är vi överens om det här i alla fall. Då kan vi inte ifrågasätta det här längre. Och så går vi vidare. Så tänkte jag, men okej, okay, då måste jag ju nästan vara med på det då. Och koncentrerat. Ja, nej, vi får väl se. Vi kanske kan hjälpa varandra lite då.
Med ja, det ska ju vara lite jobbigt att läsa, men det ska ju vara kul. Och i planen i alla fall. Ja, vi får se vad vi gör med det. Det är många, nu är det liksom en massa Platon och Aristoteles och mer fackböcker i listan.
Ja.
Vi får se vad som händer. Vi
kanske vänjer oss. Men jag måste säga att de första 5-10 sidorna som jag läste ur Menon här, så var jag, så älskade jag det. Det var helt fantastiskt.
Är sen, det Jan Stolpes översättning?
Ja, det kanske det. Men då bara tänkte, varför jag inte läst Platon innan? Det är precis så här jag vill att det ska vara när jag läser. Tyckte Sokrates karaktär en fantastisk människa. Precis sånt som jag alltid velat vara. Men som samhället lärt mig att så kan man inte vara, för då är man jävligt jobbig. Liksom.
Han är ju rätt jobbig, tycker jag.
Ja, men precis. Och det var det jag skulle komma till. Att sen, bara efter 10 sidor så började jag tycka att men nu får det kanske räcka med. Och så bläddrar jag framåt. Ska du hålla på så här nu? Men
han har någonting som du gillar.
Ja, och jag börjat läsa nästa Gorgias och läsa den här Kriton också, för den var ganska kort. Och de är exakt samma sak, att i början tycker jag det är fantastiska och sen så håller han på lite för länge. Tycker jag, och trasslar in sig själv i olika begrepp. Ska vi komma in då på Menon då, som är handlar väl om duglighet. Vad är duglighet? Det är väl det som är själva.
Ja, här känner jag mig lite konservativ direkt mot Jan Stolpe. För att, jag tror att någon fick lära mig att det handlar om dygd. Alltså att dygd höll filosoferna på med. Vad är dygd, ett dygdigt liv? Och det är ju, bara så vi reder ut det, det kanske är samma ord. Jag tror det är bara en annan översättning.
Ja.
Men skitsamma. Dygd eller duglighet. Det försöker Sokrates, eller Platon med hjälp av Sokrates, reda ut här.
Just det, och egentligen kvittar det kanske vilket ord man använder, för precis, frågan är ju vad är det? Och det är det de försöker reda ut här då.
Ja, och sen så, men det är rätt vindlande dialog. De pratar med en massa saker på vägen. Liksom, kan vi lära oss någonting? Har vi eller finns all kunskap inom oss? Är Sokrates som en darrocka? Mm. Med mera.
Min första känsla var det också så, vad mycket tid de hade. Mm. De står där på gatan och diskussionen handlar mycket om, den här diskussionen hade jag igår med den här andra killen. Och du, visst, du har ju diskuterat med den här killen en massa gånger, ja det har jag gjort. Alltså, så att diskussionerna är igång hela tiden. Och det är det enda de gör, verkar det som.
Men det tänkte jag också, vad är det här för samhälle där de, men dels vem är de här som har, de här snubbarna som har tid och filosofera väldigt utförligt. Och ja, men också att alltså, vi vet ju, kan ju spoila att Sokrates blev ju avrättad för vad det nu.
Men inte för att han var jobbig, va?
Han förnekade statens gudar och fördärvade ungdomen.
Fördärvade ungdomen, ja.
Så han ifrågasätter ju allting. Jag tror att den här Menon är, det står i noterna här, att han var en, eller han blev i alla fall en, han var någon aristokrat, han blev sen en befälhavare. Så Menon är väl ganska välbärgad och kaxig och tror att han vet saker. Och så kommer Sokrates, det verkar vara Sokrates specialitet, och liksom bryta ner folk.
Ja, men jag gillade, det som jag älskade i början var att Menon kom och sa, hej Sokrates, vad är duglighet? Jag vill veta det. Och Sokrates spelar dum och bara, jag har ingen aning. Säger du, får berätta för mig då? Och så säger han, vad menar du? Nej, jag vet inte.
Du som ska vara så smart, Sokrates.
Och så börjar Menon prata liksom, och så fort han säger någonting så kommer Sokrates och huggar. Ha, så kan det inte vara.
Jo, ja just det. Nej, men så Menon kommer ju säga, men duglighet, det vet jag ju. Det är ju mannens duglighet är att kunna sköta stadens angelägenheter. Och...
Mm, jag säger redan på sidan 3 eller någonting. Så då känner jag bara, men du vet ju vad det är.
Mm.
Men sen så...
Och så säger Sokrates, men jag kanske bara kan säga vad Menon menar att duglighet är.
Mm.
Jo, mannens duglighet är att kunna sköta stadens angelägenheter och därvid hjälpa sina vänner, skada sina fiender och ta sig i akt så att han inte själv kommer till skada. Sen har kvinnan en annan duglighet. Hon ska ta hand om hus och hem och lyda mannen. Och så finns det en massa andra dugligheter för barn och slavar och så. Och då säger Sokrates, bestämt har jag en väldig tur, Menon. Jag sökte en enda duglighet, men fann att du satt inne med en hel svärm.
Ja, det tycker jag är ironi, så är det.
Det är typiskt Sokrates, va?
Så skulle man vilja. Oh, vilken tur jag har att få tala med så lärd. Lärde man, ja. Men sen visade det sig, som nöjer sig inte Zlatan, Sokrates med att, att få en svärm. Han vill ju ha en definition bara.
Ja, han verkar vara emot mångfald. Mm. Överhuvudtaget. Att, det kommer vi nog komma in på mer i framtida Platon-dialoger. Ja, att det finns liksom... Fan, ja, men liksom det vi ser framför oss, det är så här flyktigt och fladdrigt och skuggor och sånt. Och det finns någon verkligare sanning någonstans.
Mm, men jag är ändå med honom på det, att om man vill ha en definition... Så vill jag inte höra definitionen att det kan vara si och det kan vara så och det kan vara så. Utan vad är då gemensamt för de här olika mannen, kvinnan, slaven eller vad du hade. Och där började de ändå komma fram till någonting, vad det nu var. Att det är att man ska vara god och rättfärdig.
Just det. Och besinning.
Men det jag blev så himla lycklig över var ju när de höll på att definiera ordet duglighet. Så började Sokrates säga, vad är en form med någon? Så tvingar med någon börja, jag vet inte vad en form, hur definierar man det?
Ja, han liksom...
Och sen rotar han lite det, Sokrates kommer med någon liksom definition av form som jag nöjde mig med, tyckte jag. minns inte exakt nu, men det var
det. Det är där en kropp tar slut eller någonting. Så här. Ja. Visst.
Och efter det så börjar han säga, vad är en färg? Ja, jag kände precis sånt här. Jag skulle göra. Men den det får nog vara lite mer lös, tyckte jag. Det var något som ögat uppfattade, eller vad han sa.
Ja, och jag känner att jag skiter lite i vad han säger där. Jag vet inte hur du tänker. Alltså, alltså på något sätt är det, för mig är det mer hur egentligen hur de söker efter det här. Alltså hur de resonerar än hur Sokrates definierar färg som fastnar hos mig i alla fall.
Nej, men precis. Men här, så här långt så älskade jag det. Då tänkte jag, men okej, nu bryter vi ner allt och så jobbar vi oss uppåt igen. Men det var någonstans i mitten så här som jag kände, okej, men nu vet jag knappt vad ni pratar om. Jo, det var när de började prata om hur man får kunskap.
Just det.
Det tycker jag nästan hade varit en egen liten text då, jag kan skriva.
Ja, varför kom du in på det? Jo, men det var väl om man kan lära sig duglighet.
Ja.
Då
är det en kunskap, va?
Ja, för sånt man kan lära sig, det är ju kunskap. Och finns det då, vad behöver man för kunskap? Jo, lärare. Mm. Finns det några lärare i kunskap eller i duglighet?
Vänta, får jag bara backa lite, för jag skriver upp ett skämt här. Det har jag gjort varje gång det har varit skämt med. På tal om det här att man inte skulle ha många definitioner av duglighet då. Så säger jag då saker till, sluta upp med att göra många saker av en, som man brukar säga på skämt när folk slår något i kras. Det skulle vara roligt om någon tappar ett glas i marken. Ska man säga, sluta upp med att göra många saker av en.
Ja, det var ju roligt. Mm. Den är ju rätt jäkligt välskriven, får vi väl säga. Alltså att han Platon, han har ju ändå jäkla koll på det här, va?
På hur man skriver, ja. Och då gillar han ändå inte ens att skriva, står det i förordet.
Platon gillar inte att skriva.
Nej, han tyckte att filosofi skulle vara talat. Annars så, i text då, så kunde man inte ifrågasätta. Så som nu vi har läst då. Så kunde man inte säga app, app, app. Vad menar du nu? Så därför skulle filosofi bara vara tal.
Kanske därför han skriver dialoger. Att det är rätt så...
Ja, utan han ändå försökt.
Den dynamiken är kvar ändå.
Mm. Just det. Nu ja, de börjar komma in på vad är kunskap och... Och jag vet inte fan om jag höll med där riktigt. Att kunskap bara var återerinring. Att när man föds kan man allting. Man kommer bara inte ihåg det.
Ja, nej, det tror jag inte. Men,
just det exemplen hade med matematik. Det lät väl rimligt. Men det passar kanske inte på alla ämnen.
Men där är liksom en lång harang där de kallar fram en slav. Mm. Alltså för att bevisa att kunskap är egentligen... Vi har redan all kunskap inom oss. Vi ska bara minnas den. Och då hur bevisar du det? Ja, men då tar du fram någon som inte kan någonting, som aldrig har haft någon utbildning, med någon slav. Och så är det ganska utdraget där hur Sokrates försöker, alltså, hur kan du göra en dubbelt stor kvadrat av den här kvadraten? Och så är det massa geometri då som Sokrates tycker att han visar, att alltså, utan att Sokrates berättar något för slaven. Han ställer bara frågor, så kan ändå slaven uttrycka det här geometriska sambandet. Mm. Att om du använder diagonalen av en kvadrat så kan du rita en dubbelt så stor kvadrat. Men det var inte helt övertygande, va?
Inte helt, nej.
Det är mycket ledande frågor.
Ja, men visserligen, det där med matematik skulle jag kunna köpa, att det kan man lära sig genom att bara få frågor ställda till en. Kanske. Jag gick på det i alla fall. Men jag tänkte att det funkar inte med stavning.
Nej, jag tror... Alltså det jag tyckte var lite coolt, som jag blev lite överraskad av, var att Sokrates motiverade det här med att vi har återfötts så många gånger. Vi har haft så många liv. Så att vi har ju hunnit lära oss allting.
Var detta med här i...
Ja. Ja. Jo, men han kommer in på odödlighet och liksom själen. Ja, men någon slags återfödsel. Mm. Så att... Och vi minns grejer från tidigare liv på något sätt. Mm. Så det är så han motiverat att vi redan har så mycket kunskap. Det hade jag inte, det visste jag inte att Jag visste kanske inte riktigt hur grekerna tänkte kring återfödsel och sånt. Det var lite okristet.
Mm. Men precis, men så håller de på så länge. Jag står kund det här nu när de var färdiga med all den här nu överens om att man kan lära sig genom återerinring. Så är de också överens om en annan sak helt plötsligt. Vi är överens om att man bör söka efter det som man inte vet. Att man bör göra det. Det man inte vet bör man söka efter. Jag kan ibland känna att det måste inte jag göra. men det är de överens om här.
Jag minns inte hur de kom överens om det, men det känns som att det är väl det som är grejen med Sokrates. Eller med filosofen älskar visdom. Liksom. Att det är det här begäret liksom efter kunskap eller duglighet.
Men de kallar det väl inte för begär då, utan snarare att man var tvungen att göra det.
Alltså jag läste lite, skulle vi inte göra, men jag läste lite någon annanstans att i någon annan dialog så pratar Sokrates om eros och kärleken till filosofin, liksom att det här är fan, det här är liksom drifter som på något sätt. Så, men det får vi säga, det kanske vi. Men han verkar ju brinna för vad han gör. Han är väldigt tålmodig i alla fall.
Mm. Så då ska de alltså gemensamt ge sig kast med att söka efter vad duglighet är. Och nu är vi nästan mot slutet av texten här.
Ja.
Man bör liksom definiera olika saker. Och så ska de då komma fram till idag. Men det var väl här då som jag tyckte det blev också lite jaja. Så här, när de började så, nu ska vi fan ta reda på vad duglighet är, så blev jag supernyfiken och tänkte, fan, de kan ju verkligen det här. Men sen, när de kom fram till vad det är, så blev jag lite besviken för att...
Vad är det då?
Ja, jag sa liksom, genom duglighet så är vi goda och allt som är gott är nyttigt. Och då bara kände jag, ja, men nu har ni inte definierat vad god är och vad nyttigt är.
Nej.
Så att hade ni börjat göra det så hade vi aldrig... Så vissa saker är tydligen behöver man inte definiera, utan godhet och nyttighet.
Och sen var det också lite enkelt där på slutet, att för det har varit mycket snack om vad man kan lära sig och vi har kunskapen inom oss, men sen kommer saker att fram till att dugligheten kommer till oss människor. När dugligheten kommer till oss människor så kommer den genom en gudomlig gåva.
Okej, det kan jag väl liksom köpa.
Men du har ju precis skrivit en bok här, Simon.
Ja.
Hur man ska må bra, citationstecken. Där handlar det väl... Det kan väl inte handla om att leva dygdigt. Men
Nej, det
goda livet är det väl ändå du vill åt, eller?
Ja, precis. Men då är jag ju... Jag har väl inte samma livsfilosofi som Platon, gissar jag.
Du sa ju att du köpte det här, att det är en gudomlig gåva.
Jo, men precis. Men i min bok så är det inte duglighet jag är ute efter.
Nej, för tänk att annars är ju självhjälp eller utbildning är inte så meningsfull om det är en gudomlig, om det är en skänk från ovan liksom, att kunna leva dugligt.
Nej, men för där så i slutet där pratar de ju om hur så politiker är en bra politiker, och de resonerade väl då om är det någonting han har lärt sig att vara duktig, eller har han liksom snarare tur att han liksom råkar ha rätt utan att fatta varför han har rätt. Och vilket av de två är bäst? Jag minns inte riktigt vilka de tyckte var bäst av de två. Nej, de kom för att man kan inte lära sig duglighet.
Nej, men den diskussionen var också intressant. Det finns en skillnad mellan, jag tror det var visdom och rätt åsikt.
Rätt alltså, åsikt, ja.
Så du kan liksom, du kan ha rätt, men och handla rätt också kanske. Men om du inte kan underbygga det logiskt, som Sokrates är mästare på, då är du inte vis.
Nej.
Så det är väl därför jag vet att Platon sen kommer att argumentera för att det är filosoferna som bör styra samhället. För att de kan både, de kan ha liksom en väl underbyggd åsikt. De är experter.
Ja, då har de inte bara rätt åsikt av en slump. Men det var det jag tolkar som var där Gud kom in då. Att om jag råkar ha rätt åsikt i skattesatser så hade jag kanske inte lärt mig det, den dugligheten. Men det var snarare Gud som, eller vad man nu vill kalla det då.
Jag fattade faktiskt inte det. Jag kan få slava lite på slutet. Jag fattade inte varför de landade i det här med att det är en gudomlig gåva.
Nej, jag ska bläddra lite här då. Nej, det var väl lite svårt där kanske. Ska vi fastna lite först innan vi, nu hoppar vi till slutet. När han ropar till sig Anytos.
Ja.
Som var en, jag vet inte vad han är för någon. Han var inte slav i alla fall.
Ja. Jag läste lite om honom i noterna. Han Menon är liksom en aristokrat som har ärvt sin rikdom. Och Anytos är en garvare, framgångsrik företagare. Mm-hmm. Eller son till en framgångsrik företagare.
Men för det man måste känna till här när de pratar om duglighet, att det springer runt folk som kallar sig sofister som just lär ut duglighet.
Ja.
De är lärare i duglighet.
Men typ de enda som säger att de lär ut duglighet.
Mm.
Skomakarna lär ut att göra skor.
Just det.
Och var ska du gå om du ska lära dig duglighet?
Ja, då måste man gå till sofisterna. Men just den här Anytos då, han verkligen avskyr sofisterna. Vid Herakles, vakta din tunga, Sokrates. Måtte ingen av mina vänner och bekanta och ingen från vare sig Aten eller utlandet gripa av sådan galenskap att han går till sånt folk och blir misshandlad. För de här typerna misshandlar och fördärvar alla som ger sig lag med dem. Det är helt klart. Men jag får ingen förklaring sen till vad det är sofisterna har gjort som gör att just den här Anytos hatar dem. Sokrates verkar inte gilla dem så mycket heller. Men...
Nej, jag tror att Sokrates är ganska nöjd med... Alltså Sokrates vill ju... Där är några små knip mot sofisterna.
Mm.
För sofisterna, de lär ju ut talekonst. Alltså de är liksom retoriker. Så folk, du kan gå till en sofist och så kan du betala för att lära dig att övertyga folk.
Ja.
Men Sokrates tycker ju att vi ska söka liksom sanning och visdom. Vad var det vi pratade om sist? Det var det här med...
Med rätt åsikt?
Nej, men inte bara kunna övertyga andra.
Nej.
Utan det finns liksom någon slags sanning och...
Ja, menar att sofisterna var mer sådana retoriker som gick runt?
Ja, det är precis. Det är väl liksom nidbilden av dem. Men Sokrates dissar också sofisterna här på sidan 51 att det har alltså undgått hela Greklands uppmärksamhet att Protagoras, en känd sofist, har fördärvat sina lärjungar och skickat iväg dem i eländigare skick än han tog emot dem och hållit på med det i över 40 år.
Mm. Ja, men det tolkar jag som han var väldigt ironisk där, att de inte hade gjort det. Att han säger att det är nytt och så. Jaha, så du tycker de har fördärvat folk? Varför är det ingen som har sagt något då? Hur kan vi ha undgått detta?
Ja, jag tror det är falsk blygsamhet i så fall.
Men problemet här med duglighet och Sokrates analytiska väg att nå dit är ju den självklara saken att man kan väl ha olika uppfattningar om vad duglighet är. Att du kan ha en definition, jag kan ha en annan. Och det är väl därför just som sofisterna kan väl visst då ha en uppfattning om vad det är. Och så har Sokrates en annan bara.
Ja, men det skulle inte Sokrates gå med på.
Han skulle inte det, nej.
Nej, han skulle säga att det finns liksom det sanna och det goda och det sköna. Och att genom att filosofera så kommer vi liksom närmare och närmare det här. Vi kommer bortom, det kan finnas flera olika grejer som är vackra. Men genom att filosofera och använda vårt förnuft så kommer vi närma oss den här essensen liksom av...
Kanske finns någon annan text där han går igenom vad god och nytt är, för det är väl det jag saknade då.
Men jag tänker...
Bra. Vad är bra då? I min bok har jag satt inom citationstecken just för att jag vet vad bra är för dig. Jag vet vad det är för mig. Men,
just det, du safeade där.
Ja, ingen Platons lärjunge direkt.
Men jag tror att kanske att den här är... Vi får se den här dialogen som liksom ett första steg in i en... Både liksom i den filosofiska världen här med Platon och Aristoteles och vad det är, men också det verkar finnas en massa politik bakom också. Så fort du lämnar texten och börjar läsa noterna så är det mycket liksom ja, men hur speciellt det var i Aten på den här tiden. Och Anytos skulle säga var en av dem som skickade Sokrates i döden. Mm-hmm. Och så, alltså det finns, om vi har satt, om vi har satt oss in i det mytologiska universumet nu, så börjar vi, så är det ett nytt universum här, tror jag.
Just det.
Det antika Aten, liksom den här demokratins så, vagga.
Så kan det vara. Jag började faktiskt igår på den tredje texten kolla på noterna. Det var ju, det har jag inte gjort innan, för att jag, men det var på samma sätt jag började med Iliaden, att jag började bara läsa och sen så började jag liksom långsamt hänga med. Jag fastnade mest till när det var noter om det, så sa se Iliaden. Sedan tänkte jag, ja, just det. Jag kommer inte blöda tillbaka, men okej. Okay.
Kunde du nicka lite?
Mm.
Det var inte så mycket nickande nu. Det är väl också därför det är lite jobbigt.
Ja, men det alltså, kanske du har rätt i. Att vi,
lite osäker mark.
Mm. Men det är roligt, tycker jag, de olika färdigheter de nämner som kan vara duglig inom. Så var det liksom gymnastik, var en man tar upp mycket. Att man ska ta hand om sin kropp. Ekonomi var en såklart.
Musik tror jag var bra för själen.
Mm. Men det var någon här som var Atens främsta brottare. Han var också väldigt, han var uppenbarligen duglig.
Mm.
Stefanos. Bra brottarnamn. Just det, Tukidides är väl en sån som vi ska läsa sen.
Om det, ja, samma, fast det är att förväxla med historikern Tukidides.
Jaha, det är inte samma Tukidides. Fan också. Jag kände att jag äntligen hade något att greppa. Nej.
Ja, men vi famlar ju lite här.
Mm.
Det är väl okej, va? Att...
Ja, herregud. Så är det ju. Du, jag gjorde en annan notering här, säger jag nu, som har med samtiden att göra. Om hur man lär sig duglighet.
Mm.
Så pratar de om att man ska dricka och kalasa med män som styr och högsta makten. Man ska hänga med dem liksom.
Jaja.
De dugliga.
Nätverka.
Precis, och det är liksom antyder att man kan lära sig duglighet, även om de kom fram till sen att man inte kan det. Men
sa Sokrates det?
Ja, det verkade som att det är han. Han citerar Theognis. Diktaren Theognis citerar han. Som en dikt som är så här då. Drick och kalasa med män som styr och högsta makten. Sitt där vid deras bord, fjäska för dem och kryp. Ädla ting måste läras av ädla män. Men ifall du umgås med uselt pack så ryker ditt knappa förnuft.
Ja, tar vi med oss.
Och då tänkte jag på när jag var på Malmö Live och hade ett möte där med någon, så dök det upp någon som vi kände. Och de skulle gå på Framgångspodden Live. Framgångspodden som jag liksom har en sån här litet förhållande till. Att jag, för jag är ju lite sån att jag tror också att man kan lära sig om det är duglighet eller framgång genom att hänga med andra som gör mycket saker. Men den vi träffade där, jag var fullt övertygad om det. Hon ville liksom bli något, vad det nu var. Och för att bli det så var hon tvungen, kände hon, att liksom ha ett nätverk och hon skulle umgås med den och den. Och det var därför hon var på Framgångspodden. Hon hade mejlat honom och ville träffa honom. Och ville liksom, och det är det han i den podden också pratar mycket om, att det är så man blir framgångsrik.
Ja.
Så kan man lära sig duglighet. Det kanske, man kan inspireras i alla fall.
Men jag vet att, jag råkar veta att Aristoteles, Platons lärjunge, han pratar mycket om dygdeetik. Liksom att vi ska ha förebilder.
Ja.
Men så här, hur ska jag handla i den här situationen? Då kan du tänka så här, men hur skulle Gandhi göra, eller Jesus, eller vet jag inte vem som har Framgångspodden.
Ja, just det.
Att det är liksom ett sätt att handla rätt, gott och dygdigt.
Okej, man har en förebild och så gör man som den då.
Ja.
Mm. Just det, men det, jag tror det är samma dikta som sen talar mot sig själv då, enligt Sokrates. Så här då, att aldrig en far som är god får en son som är ond. Det är lite samma där då, att sonen hänger med den gode fadern. Då blir han inte ond själv.
Nej, men samtidigt säger
han... Men, säger han då, ja. Med läror kan aldrig den som är usel och ond formas till den som är god. Så att om man föds ond så kan man liksom inte formas till god ändå.
Ja, det är, samtidigt så dissar han ju lite Anytos. Alltså, Sokrates har en lång utläggning om att han radar upp en massa stora män, dygdiga män, vars söner inte är så lyckade.
Mm-hmm. Ja, just det.
Perikles son och med Lesias och kanske Anitos egen.
Okej, det var det han höll på med där. Att det var...
att liksom barn till stora människor blir inte automatiskt så bra.
Nej, ja, just det.
Och så har han en lång resonemang. Men de vill ju säkert, papporna vill ju lära ut sina söner. Vill ju lära det. Göra sina söner dygdiga. Så att det inte att de saknar motivation. Men
nej.
Det går inte alltid att lära ut.
Ja, just det. Då får man ha den här gudliga turen sen ibland då. Nå, ja. Men
ja, på tal om barn.
Mm. Så. Ja, ja, på tal om barn, ja. Och att uppfostra dem. Men det är väl någonting...
Nej, men jag tänkte på en annan grej på tal om barn.
Mm. Nej, men liksom... Skriva ner vad jag tänkte säga.
Nej, men att... Det handlar egentligen om hela great booksandet. Att det är mycket av det vi läser är liksom... Så här, och det här är den första eposet att ha med oss. Och det här, vi pratar om någon slapstick där i någon, Ajas, någon hjälte som halkade i bajset. Mm. Kanske är det här det första slapstick, första skämtet på det sättet. Och så läste vi de första tragedierna. Och Platon brukar kallas för den första filosofen. Att det blir så himla... Ja, men det är lite som att få barn kanske, liksom, att så här, första bajset och första ordet, första steget, att allting blir så himla viktigt eller stort. Förstår du vad jag är ute efter?
Allting blir viktigt.
Ja, men så här, om den här Great Books handlar om att skriva liksom västerlandets historia eller berättelse, då börjar det här någonstans. Här är liksom första demokratin, första... Nej, jag vet inte riktigt vad jag fiskar efter, men det är någonting. Det är något som ger en extra tyngd. Alltså, om man när du läser Platon och så har du i bakhuvudet här, så här som det står i filosofins historia här, att Platon är skaparen av filosofin. Den viktigaste upphovsmannen till vår filosofiska tradition. Så bara, borde jag kanske inte ha läst innan.
Nej, just det.
Alltså att jag bedömer inte bara honom utifrån från texten, utan det är mycket, mycket hype.
Ja, men det var ut, för jag har ju samma bok som du har därför skriven av Bertrand Russell. Så läste jag lite om Platon där nu också, och då inledde han det med att ja, Platon var ju en som har gett upphov till alla liksom här hemska ideologierna som nazism och fascism och dem.
Ja.
Men ja, precis. Men jag tänker behandla de här som om han vore en samtida filosof från England. Så okej. Nu kör vi. Så han hade väl kanske liksom kunskapen och möjligheten att göra det, läsa Platon som om han var som vem som helst.
Ja, men det skulle vi också kunna göra, även om vi inte är så filosofiskt.
Jo, precis. Men det är väl det jag har gjort, men det är då man hamnar lite i sådana svårigheter som att, ja, men vad fan menar de med gott då? Varför just det här ordet viktigt då? Definierar man inte det här, och varför lever du i en jättekonstig demokrati där ni har slavar, skulle man kunna stanna upp.
Just det, hur mycket ska vi låta honom vara en historisk figur, och hur mycket ska han liksom få ta plats idag?
Ja, men bara när man läser honom, men det, ja. Nej, men som sagt, jag försökte bara läsa, det är ju ganska roligt att läsa Platon.
Ja.
Jag tror att jag skulle verkligen kunna tipsa det, alla människor om det, fast man, om man har den här känslan att man inte måste förstå allt och man måste inte läsa färdigt allt. Men läsa lite här och där, så är det stort nöje, skulle jag säga. Så jag gillar det slutet där, han bara säger, men nu är det dags för mig att gå. Du får försöka övertyga din gästvän Anitos där borta om det du själv blir övertygad om. Så han blir lite mildare, för han blev lite arg och sprang iväg där innan. För om du lyckas övertyga honom, så gör du också atenarna en tjänst. Att Sokrates ändå känner så, nu måste jag gå.
Han var färdig.
Ja, nu har vi pratat. Nu har vi benat och benat.
Sokrates är ful, har jag läst. Han är känd för sin trubbiga näsa.
Han är väldigt ful, ja.
Det står väl till och med Sokrates Jag läste någonstans. Sokrates yttre fulhet var legendarisk. Hans trubbnästhet och grova drag.
Ja, precis. Var det inte med någon, var det en annan text? Ja, det med någon liknande honom vid någon jävla sjö. Darrocka.
Just det måste vi nästan läsa.
Jo, men hon säger, om jag får skämta lite, tycker jag att du är slående lik, både till det yttre och annars, den här platta darrockan som lever i havet. Alla som kommer nära den fisken och rör vid den får domningar. Och nu tycker jag att du har satt mig i ett sådant tillstånd.
Det var lite snyggt. Han fick liksom in att han pikade honom för att han var ful.
Mm.
Och för att han egentligen tyckte nog Menon att han blev liksom lite förhäxad. Menon trodde att han visste massa saker. Så kommer Sokrates och liksom förhäxar honom. Och Menon blev helt domnad. Så jag vet ingenting säkert längre.
Nej,
helt nedbruten av Sokrates. Men Sokrates har alltid en comeback.
Ja, det var en ganska bra comeback här.
om darrockan. Alltså, jag tänker inte likna dig vid något. Om darrockan själv är domnad och på så sätt för andra att domna, då liknar jag den inte annars. För det är inte så att jag själv har en massa svar till hands och får andra att bli förlägna. Nej. Så det är återigen den här blygsamheten. Så här, men jag vet ju inget. I så fall, jag är också domnad.
Ja, det slår mig nu. Jag har ju alltid länge hållit på med den attityden som Sokrates har här. När jag har hållit på med satir och sånt. Att det är en ganska bra position att ha. Och säga, jag vet ju ingenting. Men det du håller på med, vad håller du på med egentligen? Det är kanske rätt. Men jag vet inte. Att man sätter sig en ganska skön sits där.
Mm.
Och också tacksam om man vill göra sig lustig över hur andra beter sig. För har du bara någon gång sagt hur du själv tycker att saker ska vara, då är man ju själv ett mål för pilar. Liksom.
Ja, du blottar ju inte dig. Det är ju bekvämt att vara kritiker.
Mm.
Men sen kommer ju, Platon kommer ju med, kan man inte så mycket i den här. Jo, men han har ju, tycker ju en massa saker som kommer fram.
Jo, precis. Men det gör ju säkert jag också då. Ja. Bara att ibland så kommer det fram. Men det är lättare att säga att jag vet inte. Men jag tänkte på comebacken också. Han sa att du är så jävla snygg med någon. Så det är därför du håller på med liknelse. För du vill att jag ska likna dig vid någonting. För då kommer jag säga något vackert och fint och så. Kommer jag inte höra. Jag säger inte det.
Han är en tuffing alltså.
Men man kan ju tänka sig då att det går runt en anskrämligt ful gubbe. Som är jävligt jobbig hela tiden. Och ifrågasätter precis allt. Ja, då blir du mördad till slut. Och inte av liksom en galning på stan, utan av det staten som får nog.
Precis. Ja, nej, jag vill gärna se framför, jag försöker se framför mig hur de traskade runt där.
Jag blir avundsjuk på det. Jag vet inte om du läste det någonstans, att det är de här superrika där i Aten som har tid att gå runt och göra sånt här, för att de har slavar som gör det andra liksom.
Här sitter vi.
Ja, men vi har inte fullt så mycket tid som Sokrates och Zlatan och bara går runt och det är därför jag säger Zlatan, för det är Platon och Sokrates. Det är en blandning av det.
Okay. Zlatan.
Zlatan, ja.
Jag kanske ska säga att det är ju inte, vi vet ju inte vad Sokrates sa själv egentligen.
Nej.
Jag vet inte, är det också ett sätt för Platon att safea lite? Och låta Sokrates liksom föra talan.
Ja, det är väl ingenstans i någon av de här fem jättetjocka böckerna vi har fått tag i nu som Platon, det står Platon kolon, men det är alltid någon annan som har något att säga.
Jag tycker Platon.
Just det. Men där kanske vi, eller har du något mer om Menon att säga?
Nej, men inte mer än att det ska bli gött och liksom komma vidare i den här världen.
Mm, just det. Ja, men det var väl skönt du sa det. Det gjorde lite lättare för mig också att nu tog vi ett trappsteg in här i detta huset, för att se vad som finns här. Och också tips till oss, kolla noterna.
Ja, det får vi göra, va?
Ja, för det var ju samma när man läste Odysséen om att kolla man bara någon not där, vem som var. Ja, just det var den personen. Och så blev det lite trevligare. Nåja, tack för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt kommer också handla om Platon.
Då blir det Gorgias.
Gorgias, ja.
Sofisten.
Ja, det är sofist, ja. Ja, jag har redan börjat läsa. Det är jävla, jävla bra alltså. Jag har den första 10 sidorna. hej.